På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast i ett Sverige där exakt nu så skickar Aftonbladet ut en notis där det står just nu kolon. Det luktar illa i Göteborg. Det är någonting, de vet ju vad de gör.
Att det har det väl alltid gjort?
Ja, fast det finns ju många platser i Sverige. Om man åker genom Grums är ju en legendarisk plats för just... Jag minns att vi åkte via Grums.
Taskigt att du aldrig, att man alltid ska nämna
Grums. Ja, jag vet det, liksom... detta, men du vet när det är in...
Att du gör det igen, skulle jag ta bort det?
Nej, ta bort det gör vi inte. För mig betyder det mycket.
Nej, men det är så ett stackars
Ja, Grums. Men tänk dig, familjen Vikingsson bilar från Ljungaverk i Medelpad ner till Grebbestad. 10 timmar.
Mina föräldrar satt och rökte.
Katten Okej låg i bak i på hatthylla, vad du vet, bakom baksätet uppe i fönstret där. Pappa bromsade in hastigt en gång. Katten Okej fick panik och då satt ut klorna i famla sig fast i någonting. Fastnade i min brorsas näsvägg så att den liksom blev helt ripped för att då det var enda sättet som klon kunde fastna i medan katten då forslades framåt mot framsätet. Det var starkt, men när vi då också kommer till Grums då upphörde cigarettröken i bilen för 3 minuter när liksom föräldrarna rituellt vevade ner rutorna. Lukta nu barn, så här luktade det bara i Grums. Och så åkte man igenom det i någon slags liksom illalukt turism innan man åkte vidare. Föräldrarna började bolma igen och så närmar man sig Grebbestad. Det var någonting med det, så en unik selling point för Grums under så många år att det var känt för att lukta illa.
Och det är någonting som när man reste med sina föräldrar att... för att de skulle liksom göra oss barn lite liksom exalterade över de här tråkiga transporterna. Mm. Så var det alltid i vårt fall då, så var det här jättenvist eller någonting.
Jättenvist.
Ja, precis, i Jönköping. Då var det alltid att vi hade kommit halva vägen från Köping ner mot Malmö. Mm. Och att jag slumrade i baksätet och vaknade till, ja, rätt snyggt paketerat av föräldrarna att få såna här saker att betyda någonting.
Jag vet, men det är ju, man förstår att ett päron till farsa, filmen blev en film. För att det där är så. Det där är ett konstant fenomen. Man har några års respit från det. För när man är barn, då är man mottagare för de där hastigt påkomna sakerna som gör resan inom citattecken intressant och spännande. Sen när man är typ 16-17 till att man får barn, då är man ju bortom det där. Då, liksom fest, då sitter man i bilen och krökar med kompisar och det är ingenting med det. Sen får man barn och då är man då avsändare av den där typen av hastigt påkomna sevärdheter som inte är någonting men som man klamrar sig fast vid för att skapa en känsla av momentum och rörelse i resan.
Tror du att sista gången du krökade på allvar i en bil med någon annan än mig, för det känns som det kommer ske igen så fort vi är ute och jobbar eller någonting, men på ett liksom mer roligt sätt, var det resan från Ruben Östlund-inspelningen till då Stockholm med Henrik Dorsin. Du var så jävla lycklig då. Alltså, du mässade mig flera gånger. Ja, men, han är underbar, ja, det med versaler och så vidare. Och då var det liksom en klassisk,
ja, två kröp. Saker som jag, jag alltid återberättar om Henrik Dorsin. Det ena är då, jag har varit statist i Triangle of Sadness. Man ser mig spy snett bakifrån. Jag spyr länge.
Bakifrån, ja.
Snett bakifrån, verkligen. Det finns ingen, liksom, inget face överhuvudtaget där. Jag tror inte ens att jag är creddat på IMDb. Det vore märkligt. Men i bilen hem då så hade vi ju... Jag bad på Twitter någon köpa ölvin. Och jag, Henrik Dorsin, en trevlig chaufför som hörde till produktionen. Och en parant kvinna från Dramaten som också var statist i filmen. Som jag tyvärr glömt bort namnet på i 70-årsåldern. Vi bilade då i 5 timmar. Och Dorsin var liksom smashing. Han var liksom, man tror, när man återberättar det för folk så säger folk direkt så här: ha, satt han och drog kupletter? Nej, nej, nej. Ni känner inte, ni tror att ni känner Henrik Dorsin via hans mediala persona. Men det är liksom sällskapens sällskap i en bil eller på, över ett restaurangbord. Det är liksom inte, det borde, vet du vad, Karamell och Dixten stipendier hit och dit. Det borde finnas så här, bäst att festa med i Sverige. Kan inte det, ska vi instifta det priset?
Ja, där skulle, ja. Då borde vi nästan belöna oss själva först. Alltså, åtminstone någonting har vi i det sammanhanget. Men nu luktar det, alltså, nu säger du alltså att det luktar då illa.
Men jag ska bara säga att det andra jag också säger, alltid säger om Henrik Dorsin, när jag berättar för människor om Henrik Dorsin, när Henrik Dorsin kommer på tapeten, är det märkliga missförståndet som råder mellan mig och Henrik Dorsin att jag 3 gånger har träffat honom. Och den tredje gången så var vi med i någon podd som Mia Skäringen hade. Och då när vi var färdiga med det så gick vi därifrån. Och så ville jag fylla liksom rymden med small talk, eftersom det inte var festande just då. Och då sa jag, jaha, och var ska du nu? Ska du bor ute på Lidingö eller? Och då sa han, vet du vad, vi har träffats 3 gånger. Och du har frågat varje gång om jag bor på Lidingö. Och varje gång har jag sagt, nej, jag bor på Kungsholmen. Så någonting i mig får mig att tro att Henrik Dorsin bor på Lidingö. Vilket är mycket mindre intressant än att han är bäst i Sverige att festa med. Men det är ändå en grej med Henrik Dorsin.
Så hade jag träffat honom i Los Angeles då under Triangle of Sadness Oscars framfart. Det var lite oschysst mot Dorsin, kände jag. Jag hade såna jävla förväntningar på honom då som festare.
Ja, men han var väl helt urblåst också under den där resan. Om jag nu ska liksom jetlaggad, stå liksom i skymundan av Ruben.
Urblåst, ja, det var nog inte så jobbigt, tror jag, om jag ska vara helt
ärlig. Man kan väl också säga Triangle of Sadness gänget, de jobbade hårt. De fick ihop en film, en kampanj, alltihopa. Det var hatten av på allt det. Men det är ändå fel personer som åker och reppar Sverige på Oscarsgalan. Du och jag och ett mer handplockat gäng hade ju liksom gjort det bättre och haft roligare.
Ja, liksom. Eller så hade man behövt att bygga liksom Dorsins excentricitet mer, så att säga. Mm. Den här mannen gör bara intervjuer i en bil där han sitter och krökar samtidigt. Och liksom
det var kul.
Och sitter i trafikkör i LA. Ja.
Hela Triangle of Sadness press liksom marketingkampanj är, visst, vi har Ruben Östlund, vi har lite skådespelare sådär, men det finns också möjlighet att festa i en bil med en av birollskådisarna. Henrik Dorsin åker runt, Variety, Hollywood Reporter, alla får sitta och festa med Dorsin i baksätet på en bil på liksom Santa Monica Boulevard.
Hög volym sitter han och sjunger där och tycker allt är trevligt. Men du, varför luktar det nu illa?
Vet du vad, jag vet inte. Det är något utsläpp av något. Det är något Aftonbladet vet vad de gör när de pushar notiser för att det luktar illa i Göteborg. För alla i Sverige tycker ju att det är kul. Även folk i Göteborg tycker det är kul att skicka runt det där. Så internet är just denna timme, och sen kommer det att försvinna fyllt av informationen. Det luktar illa i Göteborg. Det blir ordvitsar på det, men det är någonting med det. Det är första tecknet på att sommartorkan närmar sig när det gäller nyheter. Att det här är någonting de går all in på. För det är kuriöst och kul att det luktar illa i Göteborg. Det är även en gasläckage förstås. Det är väl inget konstigt med det.
Jag är nu i Sverige, sitter här i min lägenhet. Och det jag gör nu då är det jag alltid gör. Som traditionen bjuder, det slutar aldrig. TV4 utan ljud funkar alltid.
Vet du vad? Jag är alltid rädd när sånt här, när man liksom uppfinner följetänger eller vad man kallar det för, långa linjer så att säga i en medial produkt som det här håller på att bli. Och det är alltid rädd, fan, är det bara vi som tycker det här är kul? Och det är någonting med det här som gör att jag skiter liksom i om det här är tjatigt att du gör det, för jag blir så jävla trygg av att veta att du sitter i din lägenhet, det är lite varmt, du kollar på TV4 utan ljud, du sitter och stör dig på saker. Det är någonting med det som, du får aldrig sluta med det.
Nej, men det ska också sägas att när jag, ja men just det, för jag har en svensk vän i LA som berättar då att han ser liksom Nyhetsmorgon i LA på den jävla streamad vänster, inte fan vet jag hur man gör det. Men det funkar
inte. Det är inte jättekomplicerat.
Nej, men jag tror inte
du... Du får det att låta som att man får in en pay-per-view-boxningsmatch för 40 år sedan på TV2.
Nej, men det kan behövas massa jävla VPN-skit ibland, så att säga, för att de inte... Så...
Ja, men det är inte... Det kan få.
Jo, okej. Okay. Men skitsamma, jag orkar inte anstränga mig för att göra det, men jag säger... Det är liksom... Det tarvar liksom en kontext också. Man kan inte sitta i solen i LA och titta på liksom han, den här Martin, Mustache Martin, eller han som är Movember Martin.
Järborg.
Ja, viktigt för dig nu att du till slut kan hans.
Ja,
han kör någon lite lösare och ledigare sommarstil nu. Han är inte riktigt lika slick.
Men alla av dem gör det. Det är verkligen så. Nu är det lite mer pastell och nu är det lite mer en känsla av att vi tar inte det här på så stort allvar, men vi är fräscha och vi är härliga, men det är inte, nu är det ändå sommar.
Ja, men det var så fascinerande nämligen för att du pratade ju någon gång om... Det var, jag vet inte vilket program det var, men det var väl Nyhetsmorgon där det då, i och med att det nu är längre, det håller på massa timmar här. Det känns att jag har jobbat lite med annat, så det tar aldrig slut. Och det är väl okej. Det förstår man om mjölkar och det finns liksom lite annonspengar att tjäna och så i tuffa tider och så vidare. Men det är då man inte är så duktiga på i Nyhetsmorgon, och överlag är det ju svårt. Jag vet inte vilket land som är svinbra på det där, men alltså där TV görs. Mm. Ja, men då ser man det här då att Nyhetsmorgon förlängt, och de måste ju då, att trampa vatten ingår ju nästan i formatet.
Men vet du vad, det här påminner ju väldigt mycket om, det var en intressant episod i, vad ska man säga, sitcom-historien, när det kom en ny chef till den stora TV-kanalen i USA, NBC, där TV-serien Friends låg, och så sa han så här: okej, vad är det som går bäst på kanalen? Ja, det är Friends, det går skitbra. Vad kommer efter Friends? Ja, det går någon typ Everybody Loves Raymond, nej, någonting sånt. Ja, men det går inte lika bra. Okej, men gör Friends längre då. Supersize it. Gör varje avsnitt liksom dubbelt så långt. Och de här författarna blev förtvivlade, alla blev förtvivlade, men skådespelarna kände vi, okej, kan vi få dubbelt så mycket betalt? Gärna. Så testade de ändå det. Så här, om det är bra, borde det kunna vara bra lite till. Men ibland är det ju bra för att det är 22 minuter långt och inte 23. Arrested Development försökte de göra längre på Netflix. Går inte, vissa får du vet. Och Nyhetsmorgon kan ju tänka på sånt också, även om det är ett helt annat format.
Det är inte lika många författare på Nyhetsmorgon.
Det kan man lugnt.
Som det är på... Men det som framförallt tycker jag ändå... chocka mig med såna här, och det här handlar då egentligen inte om det här, utan igår så sitter jag och tittar då på Tilde, De Paulas där, och eftermiddagsprogram har hon. Ja, men det är där du älskar att vara med. Ja, precis. Det är ju vad det är. Det är ju vad det är, TV. Det finns inget problem med det, men det är ju verkligen, det kan ju liksom aldrig nå liksom stora höjder. Det är inte så att liksom Tilde De Paula och han den här Axel skulle kunna få åka runt i LA under en Oscarsvecka och göra reklam och intervjuer om detta fantastiska liksom Efter Fem. Det finns en verkshöjd, men man kan aldrig liksom ta sig förbi den egentligen. Men ändå så finns det en så här självbelåtenhet som händer. Alltså, vad händer nu? Alla sitter då där och pratar. Alltså, är det bara programledare och du vet, profiler och så vidare? Han jag brukar kalla för Anders Pilblads kille då, bland annat. Han heter, jag minns faktiskt inte vad han heter. Trevligt. Slå på. Då sitter de bara där och liksom summerar säsongen och berättar om hur bra de har varit. Och att de till och med har lämnat landet och gjort vissa inslag. Mm. Ett av greppen är ju att de liksom har någon Sverigekarta och sen liksom lite folkföraktande, så väljer de då någon liten historia då som de tycker är rolig. Bland annat var det då en ung kille i Sundsvall som har startat någon sån här nagelsalong. Mm. Och du ser själv i det då, han, den killen eventuellt då kanske har liksom haft det lite tufft i livet för att han har de intressena i en ganska testoig miljö i övrigt. Och då sitter de där så här, och vi har varit på plats där, och hela redaktionen, vi hejar på dig, säger de då om den här killen. Och det är väl så här, det är ju skit.
Ja, men vet du vad, jag ser ju dig när du ser det, men tror du att...
Tillåt mig bli upprörd.
Ja, men tror du att killen...
Det där argumentet du kommer till nu, ja, men det kan man inte...
Killen,
kan
han sitter hemma och ser det.
Jag tror att han blir glad över det. Ja, det blir han, men någon måste...
Man kan lyfta det ändå, man kan lyfta det ändå.
Jo, men då kan man ju säga så om allt egentligen, eller hur? Om det är människa som mår bra av det, det måste ändå rensas upp i det här liksom... självbelåtna liksom, du vet, tingeltangel träsket där det inte händer något. Men jag tror att det nu, det har liksom de har liksom, man har blivit så pass bekant med tittarna nu att det är okej att bara sitta och vara liksom ingenting och få göra det i timmar. Det är väl då min analys nu när jag har kommit hem till Sverige och lyssnat på TV4 utan ljud. Man kan ju också säga att bland det mest orättvisa man kan göra är väl att ta bort ljudet från en tv-kanal och av det göra bedömningar. Det är inte en rättvis. Hade jag då varit i, suttit i, vad heter det, i en rättegång, så hade ju då, kan jag tänka mig, TV4s försvarsadvokat kunna liksom möjligtvis ta upp faktum att, har du någon gång hört vad de säger? Det är nu när du kritiserar dem psykiskt.
Nej, men om du säger, om vi hejar på dig, då kör du med text då, eller hur vet du ens
det? Ja, men då satte jag på i några sekunder och så stängde jag av efter exakt 4 sekunder. Det var liksom Tilde som satt och sa att hon hejade. Ja, man ville framstå som en liberal människa då, som det må så vara. Men apropå, då tänkte jag i alla fall på min egen så här journalistiska karriär. Och i den mån jag har varit det. Men det är lite om man varit, har man varit reporter? Var det det man var? Man kanske inte var journalist. Man var reporter på Aftonbladet då.
Ja, verkligen.
Ja, men det, inte vet jag. Man är i alla fall inte diamant, som jag nu väljer. First name
Salihu. Nej, det kan man verkligen inte. Nej. Om han är högst upp på totempålen, så är man ju betydligt längre ner.
Ja, just nu är han väl högst upp. I och med att han har varit på Expressen, nu är han väl på Sveriges Television, tror jag, va. Och han har liksom, det där är ju ett, tidigare kunde det varit någon liksom grävande klimatjournalist som hade kunnat varit den största. Det handlar ju om så här, vad är folk engagerade i? Och då har han, det är liksom en home run,
ja,
för honom
tycker jag, alltså, det är inte ofta. Ja, i veckan ändå, apropå home run, jag tyckte det också var home run.
Men då ska jag komma till.
Och det är inte ofta, ja, klimatjournalistik. Räkna upp 5 bra exempel på klimatjournalistik. Du vet, man tyvärr, så när man bara, man pratar om det.
Det där, du ska få berätta vad det är, jag måste bara säga, det där var intressant tycker jag. För att du och jag har eftersökt det som någon slags, då, vi sitter högst uppe på, vi sitter bara i någon sån här badvaktstol och tittar ner på liksom världen och säger, så borde ni göra det hela. Men det är väl poddens roll. Men just det, att göra journalistik, ett av de stora problemen är, man måste göra journalistik som folk engageras av och i. Det har inte klimatjournalistiken lyckats med. Men i veckan vände vi blad, kändes det
som. Ja, men det är, för man väcker känslor. Det går en parallell mellan en sekvens i Ulf Lundells bok, sitt vardagar, där han då skriver om sitt liv, och den här journalistiken. Och det är ju, hur får man folk engagerade i journalistik? Det ena är ju då, gängkriminalitet är ju på, och skjutningar på tapeten. Folk blir arga, folk blir förtvivlade och så vidare. Det är känslor. Klimatet, det går typ inte. Det är för diffust och det är för långt bort. Och det är, Kina gör, är mycket, mycket värre. Och så stänger man dörren. Men när man väcker känslor, då händer någonting. Och i vardagen skriver Ulf Lundell om då att han får höra någonstans att 99% av all, vet, återvinning man liksom noga sorterar hamnar ändå på samma soptipp. Han blir så jävla irriterad.
Vad var det han skrev om dig?
När jag var med i Min sanning så ägnade jag mig åt maniskt pladder, det vet vi. Men
fortfarande svinkul.
Ja, jag förstår detta. 99% av allt det du noga då sorterar där hemma, plast, där, kartong, där, så här, hamnar på samma soptipp. Då blir han irriterad. Hans magreaktion blir liksom, fuck it. Om inte de gör det de säger att de ska göra, då kan jag bara slänga allt i soporna nu. Jag tänker liksom inte göra det här. I'm sick and tired, I'm not gonna take it anymore. På samma sätt, den här journalistiken som Aftonbladet då, H&M skryter om att de tar hand om återvunna kläder. Så
jag säger, jag tycker man ska göra lite, det är väl Magnus Wendman som är ju en fantastisk fotograf, fotojournalist heter det, va? Ja. Och Staffan då, men jag tycker de kan ha lite cred där, ja, nu. Staffan Lindberg tror han heter, va? Ja, men det är så ambitiösa, riktiga journalister.
Men H&M skryter då om att liksom, återvinner man kläder, då tar de hand om dem på ett ansvarsfullt sätt och så vidare. Och det de här journalisterna gör, de testar det. Det vill säga att de sätter några airtags eller vad det nu är på plaggen för att sen kunna bara följa och syna H&Ms då bluff, eller vad man kallar det för, H&Ms skryt. Och då visar det sig då, när man då, okej, de här kläderna hamnar i Benin, vad spännande, vi åker dit och letar upp våra plagg, det är bara att följa, vi har ju koordinaterna i telefonen. Men då kommer de dit och de ser, men det är bara vräkt på en soptipp i Benin, det är vräkt på en soptipp i Ghana, och allt det här då cirkulära skrytet är bara liksom bluff. Det tycker jag är så här, och då blir folk vansinniga för att de har ansträngt sig i onödan. Det är då klimatjournalistik biter, på samma sätt som Lundell blir förbannad för han har ansträngt sig i onödan. Folk säger, vi tar hand om det här åt, om ni bara hjälper till, så hjälper man till och känner sig lite duktig, och så betyder det ingenting, och då blir man vansinnig. Jag tycker det var så jävla smart gjort.
Det var väldigt smart gjort, och då är journalistik som viktigast och bäst ändå när det får en full effekt. Det är så mycket journalistik som görs som är otrolig, såklart, men som sen inte liksom får fäste.
Nej, men för att det inte väcker känslor just. För att det väcker inte känslor.
Nej, men det är det jag menar med. Det är det man kan tycka skynd om journalister många gånger, kan man tänka på det. De lägger ner liksom ett liv ibland, eller åtminstone år, på att skriva en bok om någonting. Och sen i slutändan så blir det bara liksom ett kort inslag i Efter 5. Innan liksom de liksom...
Ja, och en trevlig bokrelease.
Ja, precis. Som liksom bara flimrar förbi. Det som är bra med det här, måste jag säga, att det är så jävla... Det man hatar med det, det bekräftar ju det man tyvärr tror, och man ibland vill undvika att tro. Det vill säga, de här jävla storföretagen tänker bara på pengarna. i slutändan ändå. De bryr sig inte om miljön trots att de säger det, att de gör det. Det är som man vill ju inte tro, det är lite den här känslan, jag vill inte tro att det här är sant. De skriver det själv i artikeln, serien. Vi har fått tips om det här, men det låter för bra för att vara sant. Till och med de känner att det är det. Och då har H&M då hyrt in liksom en, ett företag som gör det här åt dem, givetvis. Det är inte så att de själva liksom orkar ta hand om det här.
Det är ju inte så att H&M-cheferna sätter sig på en fraktbåt och åker ner till Benin och vräker ut. Utan det är klart att de lägger ut på entreprenad och så kan de skylla på då de här som anlitade för det. Men de har ju uppenbarligen inte kollat upp det här.
Nej, men också, jag visste då inte, för jag visste inte heller liksom att det är... Att det är liksom dump länder vars liksom, industri de har är liksom bara att ta hand om västvärldens skit. Ja. Och sen bara åker vi och det, så här. Det de gör är liksom att de åker och miljöförstör då Afrika. Ännu mer än vad Afrika är miljöförstört. Det säger någonting, det är liksom, det är någon slags kolonialism i det hela ändå. Var dumpar vi det här?
Det är sopkolonialism, det är liksom helt nytt kanske inte är, men det känns, man har inte hört så mycket om det tidigare. Det kan verkligen öppna dörren till otroligt många sådana här avställningar. Det finns säkert andra företag nu som darrar lite grann och tänker, ursäkta, men vad vräker vi bort vår skit egentligen? Är det Benin för oss också?
I teorin då hade man då kunnat åka och dumpa skit hemma hos KJ Persson, som är väl han som driver H&M numera. Det hade ju varit liksom klassisk då humorjournalistik, så att säga. Det hade ju varit så här, pipirulljournalistiken hade ju varit det. Ja, men jag hade också kunnat förstå det. Även i breaking news. Jag kan förstå det, för det är som du säger, när man läser det här, det är ju tyvärr inte så att folk framförallt tycker synd om ghaneserna och de som bor i Benin.
Man vet vad, det är det intressanta är, man tycker synd om sig själv. Här har jag ansträngt mig. För jag sitter här nu, as we speak, jag spelar in den här podden, så sitter jag i vårt gästrum och där har vi också, det är liksom, där bara vräker mina barn och även jag då in grejer. Så här står en påse med plast som plastrar, här är någon papppåse och här är en massa glas.
Det är den klassiska bastun som bara blir en avlastningsyta.
Ja, men så här, man har alltid ett rum där man bara vräker in grejerna. Och sen vet, en gång i månaden, så, fan, nu måste jag ta tag i det här. Och så är man lite duktig, här är all plast och så går man iväg. Och här är lite pant, det kan jag ge till någon rom.
Lars Thunbjörk är inte med oss längre. Den fantastiska svenska fotografen som fångade då Sverige på ett genialiskt sätt. Med liksom enkla medel så kunde man bara ta bild på en, liksom en busskur och så kunde man känna...
Väldigt besläktat med Roy Anderssons estetik ju. Det här liksom lite döda och liksom själlösa.
Det är någonting Thunbjörk eller Peter Ten Hoopens att just ta bilder av de här rummen hos folk. För alla har de här rummen. Och alltså en av grejerna som ligger kvar ofta, det är de här skyltarna från studenten. Som föräldrarna har gjort. Det är någon sån gullig bild. Du vet, gullig bild på dig. Eller det var gullig bild. Som föräldrarna då slänger in där. Strax efter studenten. Barnen flyttar ut. Så ser det ut. Det är över.
Och en gång i halvåret går föräldrarna in där. Och så tittar de så här. Vi borde verkligen rensa upp här. Så tar de tag i den här skylten. Kan man se framför sig.
Ja, men den blir kvar. Ja.
Att slänga den på soptippen. Det är nästan som att säga farväl till en hel epok. Jag förstår att man klamrar sig fast i den.
Jo, jag vet. Men samtidigt kan man ju. Kan vi göra om den här? Ja, det är väldigt lätt. Bilden finns digital. Den är bara liksom printad
nej,
nu.
Nej, men den har ju varit med. Jag tror att dödsbon är fyllda av den typen av människor som är 80-85 så fortfarande har sina barns studentskyltar stående någonstans, för de har inte pallat slänga.
Min står inne på mitt rum där jag växte upp på, i mitt så att säga pojkrum. Där är den liksom skjuten bakom en garderob.
Men den är inte slängd.
Vet du vad? Den där bilden är bara associerad med glädje den dagen den aktivt används.
Sen är det bara sorg.
Sen är det bara ett
saknad.
Sen är det bara en liksom en påminnelse om att tiden går.
Peter Ten Hoopen gör en utställning i Thunbjörks fotboll där väldigt gamla människor står i liksom de här rummen och håller upp studentskyltar. Deras barn.
Jag tycker inte alla ska vara väldigt gamla heller, utan för ångesten kickar ju in redan dagen efter studenten.
De kan vara i åldrarna liksom 46-90 och så kan de stå där och så här, hålla upp den där skyltarna bara, och det att klamra sig fast.
Fan, jag tror att studenten, jag tänker på det, jag tror att studenten är det är sällan, det är liksom den här avståndet mellan liksom den ena partens glädje och den andra partens sorg på något sätt är nästan som stört. Det upplever man. Alltså föräldrarna visar inte det, man är stolt. Nu går mina barn ut, men jag gick igår kväll lite grann här, så ser jag på någon gård så är det någon liksom någon tjej som har tagit studenten, och så sitter alla där inne och käkar liksom smörgåstårta eller vad det är.
Det är en mottagning.
Ja, men det är mottagning.
Du står och tittar in wistfully, lite vemodigt tittar du in på den här.
Ja, men jag känner, men vet du vad? Jag känner ju inte så att jag själv känner att min, jag tror att det här är ganska liksom intimt förknippat, för att känslorna ska bli starka så handlar det ju om att man upplever det själv. Det vill säga, om 2 år kommer din dotter gå, ta studenten då.
3, ja.
Men jag tror det är då man upplever det på riktigt. Men jag måste säga att det är så tvär slut då. Man kan ju ha ett barn kvar som fortfarande går i skolan, men det spelar ingen roll. Jag tänker, sällan är det,
ja,
där.
Finns det inte något citat av Bruce Springsteen när han pratar om liksom att det han ägnar sig åt, det är att studera avståndet mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten. Det finns ett glapp däremellan, där vill han vara och rota, så att säga. Det finns även ett glapp i studentupplevelsen.
Det har han ju faktiskt lyckats med. Han har ju lyckats med det, måste jag säga.
Ja, det får man, det är, han har verkligen ägnat sig åt det. Nu,
det är svårt om vi ska sitta i våra så här badvaktstorn och titta ner på Springsteen.
Och vad syrliga kring det.
Alltså, man kan tycka vad man vill, man behöver inte älska hans
nice
musik.
Bruce,
ja.
Men det där lyckades
du
inte med.
Alltså, man kan tycka vad man vill om honom, men han har ju fått till det ibland. Så är
ja, men jag tror att det finns på samma sätt då ett avstånd mellan studentens upplevelse, kan finnas vemod i att skilja som klasskamrater och så vidare, men det är ändå någon slags extas i studenten, en förväntan på framtiden, givetvis uppmixad med lite oro och sådär, men föräldrarnas liksom väl maskerade supervemod som är spännande, tycker jag. Det finns någonting att gräva i det, romanmässigt, filmmässigt.
Ja, jag skulle säga det. Det är något romanmässigt eller filmmässigt, vad som helst. För det är en del, en epok som tar slut. Jag pratade om det någon gång. Jag kommer när pappa körde upp mig till Stockholm. Jag skulle flytta dit. Jag liksom flyttade in på Ungkarshotellet i Huvudstad utanför Solna och så vidare. Vi stannade på bensinmacken där. Jag sprang in för att jag skulle ha någon frukost, tänkte jag, när jag vaknade upp första dagen i Stockholm. Och då köpte jag någon yoghurt och så vidare. Så släppte pappa av mig. Pappa sa liksom att den där resan hem med bilen, den var liksom hemsk. För det hade varit ett så tydligt slut. Men jag tror att det där slutet börjar tidigare.
Ja, men vet du vad? Ja, det börjar tidigare. Och så förtränger man det, så förtränger man det. Så kommer det ett ögonblick. Ja, samma sak för mig. Jag skulle ner till Stockholm. Mina föräldrar skjutsade mig med en massa väskor och skit. Och sen så hade jag slängt av väskorna. Och så skulle vi åka någon annanstans i Stockholm. Vi skulle äta eller någonting. Och sen inser jag vid något rödljus. Fan! Släpp av mig här! Vi ses! Och så snabb kram ut! Så var jag bara borta. Och så berättar pappa, eller mamma berättar efteråt att det var helt tyst i bilen. Helt tyst hela färden upp till Sundsvall för dem. Och sen när de låg i sovrummet och det var mörkt i rummet, då sa pappa, som aldrig säger någonting känslomässigt, sa plötsligt till mamma: nu är det bara du och jag. För brorsan hade redan flyttat ut. Och det var någonting i det som bara, när jag hörde det.
Det har ju en hel del yngre lyssnare också, ska vi säga, som kanske liksom inte alls kan relatera till det här. Jag kan inte själv relatera till det här, men Lemarck skrev i låten Kärleken i tystnadens tid, som ändå är otrolig, som ju handlar om det där när liksom dörren slås igen,
barnen är borta,
vare sig det är en bil eller till ett hus. Nu är det du och jag som står här. Det ögonblicket, som du säger, har det liksom, är det fler än Peter Lemarck som borde liksom göra något av det där? För jag tror att där vi började, där du pratade om liksom att massa skiten började liksom i en diskussion om miljö egentligen, och att man alla har liksom ett rum, man hoppas slippa tömma det, för att man vet att det är förenat med att man numera måste också då så här sortera. Det är det som gör det ännu jobbigare nu, att ta tag i det där. Men det man aldrig plockar ut. Det blev något annat av det, men det är intressant. För jag håller helt med, om vi bara lämnar debatten om den här fantastiska artikelserien då, så är det verkligen, ja men vad i helvete, det tycker jag är helt sant, det är så. När man, att de här jävla rika jävlarna får mig att gå till deras butik och göra det här för att de är bra också. Nej, det är de inte. Utan de är bara svin. Och så svarar de med något jävla pressmeddelande, skyller på det tyska företaget de har liksom hyrt in eller betalat dit för att göra det här. Det är vad det är. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman, och nu har våren kommit. Man säger ju så och har sagt så länge, men nu verkar det ändå vara på det viset. Fredrik, du som är då i Sverige, det kliar i vårfingrarna, och hos svenska folket är det ju då hos Dressman som man hittar linnekostymen, linneskjortan och linnebyxorna som man ska bära då vår sommar.
Man kan ha det här till allt, det är alltid snyggt. Det är ju någonting, man går omkring på gatorna nu. Det är liksom folk, alltså folk sitter och mår så jävla bra. Jag blir nästan liksom avundsjuk. Hur kan man må så förbannat bra av att det är vår? Men det gör folk, för de får sitta i sina kläder de har skaffat för våren och får äntligen bära dem. De får visa sig utomhus i ett ljus som i bästa fall är smickrande för dem då. Och jag menar, är det här en bra kostym? Linnekostym, linneskjorta, varför inte? Det är någon sån där, vissa grejer tycker det är lite bökigt att gå och köpa kläder. Att få en linneskjorta
i en bra size till en från Dressmann. Perfekt present ju. Och linne passar ju på alla. Just nu har Dressmann dessutom 30% rabatt på alla kostymer. Så gå in nu på Dressmann, Dressmann.com, eller besök någon av deras butiker. Vi säger stort tack till Dressmann.
Det är det jag tänkte, podden syfte och så vidare. Men det är liksom att, det har vi sagt många gånger också, men det är så att verka sig fram till någon slags observation och så vidare. Så det är därför jag gillar det här. Och det är möjligt att den sträckan fram då för lyssnare ibland är liksom bara värdelös, tycker jag, outhärlig. Men, för det är verkligen det, jag säger så här, vad vill vi? Man beskyller sina föräldrar för att vara hoarders. Jag är inte hoarder alls, du är inte heller det, utan du gillar ju tvärtom att kasta grejer. Överlag. Aj. Men den där skylten, den där studentskylten, det är den gemene man, vem du än är, har liksom svårast att göra sig av med. Mm. Men trots att den ändå är förknippad med så mycket ångest.
Ja, men jag har inte ingen aning om vad min skylt är. Den är säkert hos mina föräldrar i något förråd någonstans. Men det är ju inte ens egen skylt man vill. Den skiter man ändå i. För att den fick man när man kommer ut, håller upp den ett tag och sen tar någon hand om den och så dricker man lite moserande vin eller vad man nu får på studenternas sina föräldrar för att man känner sig lite vuxen. Men man har ju bara haft den skylten i 10 minuter av sitt liv. Föräldrar har ju då suttit omsorgsfullt. Det är kanske människor som varit ihop länge. De har inte så mycket gemensamt längre. Det är liksom kärlek i tystnadens tid. Varning på dem. Men de får sitta över det här plakatet. Åh, titta den här bilden, minns du det? Då blir det ett litet moment för dem. Så de har ju levt med skylten i ett par veckor.
Ja, men jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Jo, men att man själv har det där framför sig. Mm. Att du vet, för det var väldigt speciellt. Mina barn slutade, min dotter slutade trean nu. Min son slutade då ettan och så vidare. Alltså, för då tänker jag att i USA... Man, vissa grejer gör de har någon jävla, du vet, sån här yearbook och så är bilder på dem, så signerar de till varandra så här. Men i övrigt fullständigt
har de fortfarande, förlåt, nu är dina barn små, men har de fortfarande most likely to succeed och sånt? Det är liksom
så här, jag kan tänka
en
mig
del
det
av det amerikanska vinnarsystemet som liksom, det kan ha förts in i Sverige nu, det vet inte jag, men jag har inte talat om det än. Mina barn har inte börjat gymnasiet, men det är någonting med det som är så här. Ja, det är ändå, det känns så jävla osannolikt att det skulle föras in i Sverige. Den här personen tror vi kommer att lyckas. För det har ju alltid funnits i USA. Most likely to succeed. Och sen finns
det
kanske...
Jag kan tänka mig att det finns en jävla friskola i Göteborg också nu, kanske. Kan man tänka sig. Ja. Förstår du? Man vet vem som är typiskt, och detta är ingen kritik. Man håller med om att Ebba von Sydow skulle vara en perfekt sån här most likely to succeed person. Om man tänker det.
Ja, det kan jag verkligen
säga. Ja, men det finns ju någon annan som vi älskar ju Ebba. Hon är med i Alla mot alla. Och på så sätt har vi kommit henne nära. Man kommer fan ingen nära i Alla mot alla egentligen. Fast man tror det. Utan det är liksom det är så här. Så. Nej, men jag menar så, det är den typen av som är duktiga människor. Det är det som premieras där. De som är duktiga i skolan och så här, känns som att de har kontroll på livet. Och de blir de most likely to succeed.
Ska bara säga att men det är också, jag ska säga, det som är nytt som jag inte visste om tidigare. Det är ju att när de går i nian här så skriver de, alla i klassen skriver dikter till alla. Så alla får en dikt uppläst om sig, där man är då klassens någonting, klassens clown, klassens det här och det här.
Ja, det är samma sak egentligen.
Ja, lite så. Och det gjorde någonting med mig att min dotter Pella då, när hon gick ur nian, fick hon en dikt uppläst om sig. Hon tog det på rätt sätt. Det ska vara lite roastigt. Det ska ju vara lite kul det här också. Det är säkert TikTok-influerat. De har snott massa rim där och sådär, får jag höra. Men Pella blev ändå klassens besserwisser. Och det var någonting med det som bara kände att det där har hon fått från mig. Och är det bra verkligen?
Ja, så hon, det här att slå, att hela tiden kolla stories. Alltså, slå folk på fingrarna. Du gillade väl att sitta långt fram och ha handen uppsträckt, eller hur? Det är också lite besserwissigt. Ja, visst. Äpplet faller inte så långt från trädet. Ja, men jag vill bara säga, när min dotter då, framförallt, kanske min son slutar i ettan, det spelar inte så stor roll, men då tänkte man, trean ändå, det är något, du vänder blad. Men i USA så är det också där, de har ju gjort det på många håll i alla fall, de har ju liksom avdramatiserat den här stunden som är oundviklig, eftersom i deras skola så byter de ju klass varje år och lärare, varje år byter man hela
tiden. För att man inte ska bli attached till...
Ja, jag antar det liksom. Ja, men vilket gör, tror jag...
Man blir mer social varelse.
Ja, jag vet inte vad tanken är. Jag tycker det är ganska bedrövligt, för att om man då har hittat en lärare, framförallt kanske, även en kompis som man gillar, och så tänker man, den människan kan få mig att förstå vad jag måste fatta nu när jag går i skolan. Ja, men så kommer det någon ny som är värdelös. Men det har ju skapat ju den svenska liksom romantiken, tror jag, kring, ja, men du vet, som då min dotter skulle eventuellt studera lite i sommar, för det är några grejer hon måste bli lite bättre på då, och läsa. Och då fick jag det, då var de sa det i skolan, och då, för dem är det så självklart i USA, summer school. Och då sa jag, för jag satt i ett möte med dem, så sa jag, för mig var det då, innan då Och det tror jag även liksom föräldrarna känner så länge man gick i skolan. Det var inte ångest för föräldrarna när det var skolavslutning innan det var den sista skolavslutningen.
Nej, nej.
Men när man satt där, då, i någon kyrkbänk, så är det av någon anledning lite då fortfarande ett religiöst land. Jag vet inte om det var så för dig, men många av skolavslutningarna skedde ju i kyrkor. Det var liksom enda gångerna kyrkorna var packade på hela liksom året.
Kanondeal för kyrkan.
Men jag måste säga att jag än idag kanske så här, när har jag varit som lyckligast i livet? Ja, det finns ju x antal liksom ögonblick. Och jag vet inte fan vad det var. Det var så, när man träffade liksom Louise i Får vi följa med, som en gång i tiden var en man och som blev kvinna och liksom gav oss hela den här berättelsen. Och sen då när vi träffade Louise då, så hade hon dessutom fått ett kvinnligt personnummer och då kunde hon äntligen göra sig av med sina testiklar som hon tidigare hade. Och vi åkte
hon hade sparat i formalin.
Ja, och så åkte vi ut på havet. Och så skulle då de sänkas. Vi fick vara med där. Och först så höll då Louise fru ett tal. Där han är, Lasse tror jag det var så att han hette tidigare, va? Höll då ett tal till Louise om att liksom, jag älskar dig lika mycket nu. Då det var så rörande, så det var bland mest rörande jag varit.
Ja, precis, för den här frun var ju gift med Lasse, ja. Och fortsatte vara gift med Lasse när Lasse blev Louise. Och relationen levde vidare även efter de sänkta punkkulorna.
Ja, men det var någon som frågade mig, vad är ditt lyckligaste ögonblick? Jag skulle säga vad det är yrkesmässigt, det finns flera. Men när det talet sker, för det ringar in det vi sysslar med och vill att det ska vara, då sitter man där tårögd, för det är så jävla otroligt.
Men vet du vad vi inte säger?
Nej.
Vi säger inte, vi hejar på er. Vi hejar på er, det säger vi. Det är ändå en viktig skillnad.
Nej, men så, sen är vi med då när punkkulorna ska sänkas i havet i närheten där de har varit mycket med sin båt. Och de flyter upp till ytan igen, så det blir ett slapstick-ögonblick. Mm. Och jag tror där någonstans finns liksom, inte vet jag, det jag tycker är liksom när livet och jobbet är som roligast är när det, man både hittar humor och glädje och relevans och allt vad fan det nu kan vara. Men det är ett av de här ögonblicken så jag säger, yrkesmässigt, så det där man visste när man åkte därifrån. Helvetet, vi har varit med om nu, det är tack vare yrket, det är inte så ofta man får göra det. Och så kan det finnas annat. Det var väl lyckligt när man, jag vill säga när man förlorade oskulden, men det var det väl inte, det var väl så jävla mycket liksom ångest. Kanske första gången man var avslappnad när man hade sex var väl ett lyckligt
första gången man framkallade en orgasm man misstänkte inte var fejkad. Det är väl möjligt, det kan möjligen.
Ja, men exakt. Ja, och att man själv inte ältade det man just hade varit med om i liksom två dagar efteråt, utan det var bara någonting som skulle kunna hända. Men de ögonblicken. Men då, jag drog inte de här två exemplen för Ilses lärare länge. Jag var så här, 7 minuter och dragit den upp. Och vad var jag på väg någonstans? Nu cut to the chase. Ja, men du sa att när man då i Sverige så är det en stor grej, man sjunger en gammal låt. Som du vet, den blomstertid nu kommer, en gammal psalm. Och sen så, det är liksom den där själva då, proceduren, hela skolavslutningen. Läraren säger någonting, någon präst säger någonting. Det sjungs någon jävla tvärflöjtare liksom uppträder.
Nu mer lalle och sådär. Och
ja, så vidare. Men när dörrarna då sen öppnades och man gick ut. Det var liksom, de där stunderna är, nu börjar sommarlovet. Det är alltså, det är liksom det finaste med livet någonstans. Alltså, det känns bara så jävla, jag kommer ihåg. Och det var bara direkt skulle vi åka till Frankrike och ni åkte väl ner till västkusten och så vidare. Men alla har sina ögonblick.
Och var passerade då, vi på vägen till
ja, då passerade ni Grums och dina föräldrar berättade då och vevade ner rutan.
Demonstrativt vevade ner rutan. Nu händer det något spännande här bara.
Ja, men det sker ju ungefär samtidigt i Sverige. Några dagar efter skolavslutningen. Ja, ja. Så åker alla förbi sina egna jättarna visst eller sina egna Grums och så vidare. Mm. Men det där är liksom... Det är så här, ja, men då försöker jag säga till dem att jag vet inte om jag tycker att det är, jag sa liksom moraliskt rätt med tanke på mitt eget uppväxt att min dotter, även om det handlar om 2 timmar i veckan, jag har liksom svårt att säga till henne, ja, men på torsdagar klockan, du vet,
ja, men det skapar en oren känsla i exiten från byggnaden när man har avslutningsceremonin. Det är en ren känsla att säga, okej, tråkigt att åka bil länge, bla, 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 men jag är fri. Jag är fri till slut, så att säga, i 10 veckor. Men att ha då, även om det är bara 2 timmar hela, du vet, då är man inte riktigt fri. Det är som när du åker på semester, så vet man, ja, men en gång i veckan måste man ändå podda. Då är det kul att göra det förvisso, men man är inte fri riktigt. Och det är någonting med känslan av att vara fri som är
otroligt. Ja, men det var det jag menar. Då kände jag så här, då hade det nästan hellre varit, nej, men hon kan tyvärr inte åka med till Sverige utan hon ska gå i skolan hela sommaren. Det är ju liksom renare åtminstone. Det är inte schysst.
Ja, verkligen.
Ja, men man kände det. Men det tror jag att där Sverige har ju skapat någonting fint här, men också någonting då som i slutändan skapar så jävla mycket ångest. Förstår du var vi kommer någonstans? För jag tänkte så här, nu ser min dotter sluta. Det är bara ett vanligt skollag i princip. Och så går det bara ut.
Ja.
Ja, tack, nu ska vi byta till nästa år. Det är liksom inga sånger, inga låtar. Det är väl det. Sen är det den här, det gäller superformella naturligtvis när det är dags för liksom graduation.
Ja, men det är långt.
Jävla hattarna och skit. Ja. Ja, men det är inte heller förenat med så mycket lycka. Det är mycket jävla ångest. Det är bara så här, det är, och så här, nu skjutsas du ut i ett samhälle. Är du liksom en av de topp 3% som är valedictorian och liksom så här. Det där handlar ju bara om att du lyckades, du tog igenom det här. Nu är det viktigt att det går bra för dig i livet ungefär. Men det här handlar ju om frihet på något sätt. Som var så här, nu, och du vet, massa ser på Instagrams kompisar, du vet, idag så tog liksom Kalle, eller slutade skolan, och nu blir det bara glass och bad i 2 månader och så vidare. Ja. Det där har vi liksom hamrat in i Sverige. Och som förälder fullständigt omfamnar det då, om man bor i Sverige. Och det är ju det som skapar den enorma ångesten, tror jag, kring den där skylten. För där är det slut. Du kan ju aldrig uppvinna samma sak när du går på ett barnbarns skola.
Så du menar alltså att när man ser glädjen i sina barns fri till slutblick när de går ut ur liksom 4, 5, 6, 7
klass. Exakt, alltså. Ja, exakt. Det är det som har byggt på det här.
Ja,
det är det.
Så då kanske man tycker att livet är tråkigt och pissigt, men man får en boost av energi av att se glädjen i sina barns fri till slutblick när de går ut.
Ja, men man vet också att nu ska vi få umgås. Nu har vi en fri sommar då barnen
jag vet,
ska börja
äta
glass varje dag. De ska få smull om på sån här jävla liksom grässtrån.
Men det du förtränger här, det du förtränger här är ju också när, alltså mina barn är ju stora nu, de tar hand om sig själva, men när barnen är
jag
små,
jag vet vad det är, exakt vad du kommer säga nu.
Ja, men jag säger så här, de är ledig 10 veckor, själv är folk ledig 3, 4, 5 veckor. Det är ett glapp där på 5 veckor när liksom barn, vad ska man göra av det? Det är superkrånglig logistik för folk också. Helvete, nu är skolan slut. Vad ska jag nu göra med min 8-åring som inte kan springa omkring på stan själv? Ska du vara hemma eller ska jag vara hemma? Eller kan farmor hjälpa till? Det är superlogistik med de där veckorna när man inte har semester. När barnen är lediga.
Men också att man vill ha semester. Från semestern drömmer man ju då om. Som förändring.
Ja,
men det är väl något Louis C.K. att han berättar någonstans att, liksom, att vara på semester med barnen. Den enda semestern är väl liksom när man går runt bilen på något sätt. Och man ska kolla om den är låst ett par gånger. Liksom,
man stoppar in barnet på ena sidan i baksätet. Och så går man runt till förarsätet och hoppar in i bilen. Och den promenaden är hela en semester. För ja, det är bra. Det är bra.
Det är
bra skämt.
Ja, vi kan inte sitta i vårt barnvaktstorn och snacka om att han har varit ett svin. Och att han är liksom, att det var rätt att han var cancel. Det kan vi säga. Men objektivt sett, att granska manuset.
Svin var, men en av de största.
Att granska, så att säga, att granska det materialet. Det är helt klanderfritt. Men jag tror att, jag menar, jag vill bara säga att visst är det så, du har helt rätt. Men man har ändå laddat på att det där är så viktigt. För först är det liksom bara, nu släcker barnen öppnas frihet i några månader. Men när portarna slås upp, man ger dem den här skylten i 10 minuter, då är det ju frihet för alltid från föräldrarna. Som gör att det där, tror jag, det är liksom så här. Jag tror nu bara, många som sitter då hemma, vad ska vi nu göra med varann i en anda av Peter Lemark? Det är så här, det...
Ja, men verkligen. Det finns, det är intressant. För det är liksom, det är värmebölja och det kan man tänka på klimatet, jära, jära, jära. Men det är ändå någon slags känsla av nu börjar sommaren närma sig. Det är en glädje i Sverige, det är avslutningar. Men det finns också en latent, våt filt som ligger över Sverige, som, du vet, med förtvivlan hos föräldrar som inte pallar, förstås visar den, för barnen som tar studenten är så lyckliga, så de i det tysta lider de, men de måste stå i besår och se liksom lyckliga ut, och de är väl det i någon mån, men det är, alltså, Sverige på ett psykologiskt plan är intressantast den här veckan, för hundratusentals människor går igenom trauman de är liksom inte kunnat förutspå riktigt.
Det här är en liten film med 4-5 olika stories. Då alla var, alltså man vaknar upp och inser att vad var det nu som hände? Det var ju det här jag har gjort i livet. Det här jag har liksom investerat min största tid och mitt största engagemang. Nu är det klart. Nu ska jag då göra något nytt med mitt liv. Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, och vi pratade i förra veckan om klass och service, något man verkligen uppskattar när man flyger, och det får man ju då hos Finnair. Låt oss, Fredrik, lyfta fram Finnairs app som underlättar resandet redan från bokningen.
Den fyller ju då i all info automatiskt när man bokar. Perfekt då när man reser mycket, och det första du ser i appen, det är check-in, kanske det viktigaste då innan resan. Sen har du dina digitala boardingkort i mobilen, och behöver du addera en väska, välja säte eller kanske ändra något i bokningen så gör du det i appen och slipper kontakta kundservice. Man kan bara föreställa sig vilken tid man sitter i de här telefonköerna. Det här är enkelt, smidigt och tidseffektivt. De är otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. Vi säger därför stort tack till Finnair.
Vi är denna vecka sponsrade av Blocket och låt oss, kan verka lite dystopiskt men tycker ändå det funkar, prata om dödsbädden. Vi kommer ju alla ligga där en dag och reflektera över våra liv och vi kommer då ångra många saker. Bland annat att vi inte köpte den där drömbilen som fanns i våra tankar under så många år.
Ja, men kanske den där opraktiska sportbilen då som var en dröm från barnsben. Sen blir man vuxen med barn och så får man inte köpa en sån där bil. Men man skulle fan bara ha gjort det så att man inte ångrar det när man ligger där. Då, för på Blocket finns då bilar för alla med Sveriges största utbud av bilar till salu från privatpersoner som såväl bilhandlare. Gå in på blocket.se/bilar
och köp drömbilen på Blocket. Vänta inte, så kan man då bocka av den på dödsbädden i alla fall. Det tackar vi Blocket för.
Vi är denna vecka sponsrade av DPJ Workspace. Det är din partner då för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. Köper du en stol eller ett bord eller vad det nu kan vara i år, 2024 alltså, så har du garanti till och med 2034. Vilket innebär, Fredrik, hur många års garanti då?
Det är 10 års garanti, det är ett decennium. Kan man säga något annat än att de vet att det är hög kvalitet på sina grejer? De har otroligt mycket snygga och bra produkter. Allt ifrån snygga designstolar till belysning och lounge-möbler. Alltså ett komplett utbud, helt enkelt med riktigt schyssta grejer. De ska hålla länge, det ska vara snyggt och det ska funka bra för alla typer av behov som finns. Och har man funnits sedan 1995 som DPJ har gjort så kan man sannoliken sin grej. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En långsmal helvit prilla och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter har den en långvarig smak.
Läs mer på nikoniqo.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Vi säger stort tack till Syn. Men jag träffade en kompis i Köping faktiskt, som ett Mattias, som sa då att han fick barn så tidigt, han och hans tjej, liksom ganska nära in på studenten. Så att hans barn är liksom 35 idag.
Jesus Christ, ja.
Ja, och han sa då att det är jävla fint. Han sa, nej men nu, var ska ni? Ja, men vi ska iväg, vi ska adoptera ett flyktingbarn. Som är, så att säga, ett, vad man säger, föräldralöst barn. För han sa, vi satt hemma och tänkte, vi är ju för unga för det här. Att bara sitta i det här huset, så att säga, med varandra. Mm. Det är inte, alla kan inte göra det här. Men jag ska säga, det var inte en människa som liksom... som man trodde skulle göra det här. Inte en människa som går runt...
Ingen typisk godhetsknarkare.
Nej, som har en speciell hållning av att liksom gå runt på stan och titta, här är jag som har tagit mig an det här. Utan bara känslan av, som han sa, ja, men det här funkar ju inte. Vi kan ju inte ge, när skylten är liksom överlämnad och så är man bara liksom 47 år gammal och så står man där. Det är så här, det funkar,
ja, men
inte.
Men är man inte uppenbart skilsmässosugen heller och liksom så här rusar ifrån varandra, så kan det också vara så att man börjar snegla på varandra. Okej, det finns glitches här i vår relation som vi har kunnat liksom täcka över tack vare barnomsorgen och sånt. Nu är barnen borta, då blir de rasande uppenbara, blir de här sprickorna i förhållandet.
Det är lite, nu blir man lite Ruben som pratar högt om sina filmidéer för att han vill väl få input, men också för att då kan ingen stjäla den heller. Men man kan verkligen tänka sig 4-5 olika människor som vaknar upp dagen efter studenten. Och någon som ligger i en säng och så säger...
Ja, nej, man vaknar alltid upp. Nej, jag tycker ändå att det är bättre att de vaknar upp studentdagen. Det finns, då kan man jobba med den här glädje versus vemod mycket mer. Man måste vara med studentdagen. Det är kanske coolare att de vaknar upp dagen efter.
Ja, men jag menar bara att du kanske börjar med då studenter och folk skyltar deras ut. Jag menar bara att det som sker är att i något av de här olika historierna vi berättar då, så är det bara, jag vill skiljas. Att det liksom sker direkt efteråt, när man inser syftet med vår relation har varit att liksom ta hand om den.
Och det har vi inte insett, utan det har varit liksom, nej, det har bara varit så, men vi har trott att det har varit annat som har bundit oss samman, men det är det inte. Nattsvart.
Ja, och då blir det här student liksom plakatet så jävla laddat. Det blir liksom, du vet vad det är, man börjar dö när man gör det där studentplakatet för sitt sista barn.
Oh.
Det är då man, där börjar liksom, där tar ju åldrarna, där liksom it sets in, så att säga, åldrandet, men i helt ny fart.
Ja, men det finns väl heller, det finns ingen plats, man köper dem där på alla de där grejerna gör man väl bara själv. Det finns väl ingen plats. Här kan du köpa dina studentplakat och klistra.
Nej, nej, men det menar med det är så läggs tid. Du vet, man åker och köper möjligtvis en liten pinne. Pappan åker ner till, du vet, brädgården. En pappa åker ner till en brädgård och köper, ja, och köper liksom lite en blompinne, ja. Där hela den processen är ju nattsvart.
Ja, men frukosten, okej. Okej, då åker du iväg och köper en pinne på plantagen. Jag fixar någon slags, jag åker ner till Kreatima eller vad det nu kan heta och köper någon slags pappark då. Och så tar vi ner bilderna från vinden. Och så kan du printa ut de här digitala bilderna vi har också. Och sen sätter vi oss ikväll då i hemlighet och
eller så går man ner till, man går också, vi går ner till butiken så kan man göra den här bilden mycket större. Och de sätter den då på ett jättestort.
Och kan blåsa upp liksom
som,
den, ja.
Som kartong, ja, precis. Ja. Och så sitter de tillsammans på morgonen och blåser upp. Och så åker vi, åker ner till systemet och köper en sån liten Frejksnett, du vet, Prosecco-aktig flaska som man sen, ja, sätter då, så här,
som barnet ska få,
ja, som vi ska då sätta runt halsen på barnet då. För nu, det är också lite friheten, nu får du dricka trots att man själv har druckit hur länge som helst innan det, såklart, eller många, ja, har i alla fall gjort det, ja. Men så då köper vi den där lilla flaskan och så sätter den
och vet du, det är på samma sätt, de där förberedelserna är ju precis samma sak som när folk sysselsätter sig med en begravning, alltså okej, det är så mycket att stå nu med begravningen, man måste tänka på vad man ska hålla tal och boka, du vet, så vad kan man spela för låtar och sådär, man liksom, man förtränger sorgen med sysselsättningar.
Men det är ändå öppet ångest där tänker man vet ju att det är jobbigt. När man åker och köper
det
blom.
Det intressanta med den här situationen är, det är till synes en glädjens stund det här, men det är liksom långt ner i liksom psyket så är det en avgrund som börjar öppna.
Jag på riktigt så känner mig nästan tårögd när jag tänker på det, inte för just att vi lika naila det här, men det är så jävla självklart att det är på det här sättet ju.
Och det pågår
ju nära, det är
när vi
nära.
Vi sitter och pratar här så pågår detta pågår i tusentals hem just nu. Och folk som liksom långsamt börjar snegla mot varandra.
Jag ska se till att du och jag har ett jobb, en jobbresa vi måste vara på när Pella tar studenten, så du slipper det här. Förstår du? Det går inte. Du kan inte. Du vet,
nej.
Tänk det här. Noel Gallagher bjuder in till 60-årsfest. Du är bjuden. Du måste vara där.
Ja,
men så här, att
jag prioriterar det över min dotter.
Det skulle du vilja göra. Eftersom du vet att en student är bara en student.
Nej.
Ja, men det, ja, visst, absolut. Man vill väl vara där, men skitsamma. Det kan vara så att ens barn inte bryr sig så mycket heller. Det vi nu pratar om är ju också föräldraperspektivet. Det är ju vi barn, som barn tänkte man inte på det där. Det är ju senare i livet det kickar in. Det är för att man själv är äldre. Men det är någonting, jag tänkte, så igår jag gick förbi här nu, och när du pratar om det här jävla rummet där det slängs grejer, jag vet inte vad uppmaningen är. Så bör man slänga den där då egentligen? Det kanske man borde. Man kanske verkligen borde göra sig av med det för att kunna gå vidare i livet.
Jag tror inte man kan. Jag tror inte man kan sitta här och vara liksom kallhamrad i någon slags badvaktszon och säga så här bör man leva sitt liv. Men när man står med det där, man kanske till och med får in den i bilen, man kanske till och med åker ut till liksom återvinningscentralen. Och så står man där och så är det en container, och nere i den containern ligger det bara så här skit. Och nu ska den här bilden ner i den skiten och smula sönder. Det står
känner du, en scen i filmen är ju en Fredrik Wikingsson typsfarsa då. Dagen efter så tar du beslutet. Kastar jag den inte nu, så kommer jag aldrig kasta den. Du visar inte för Johanna. Du vet.
Står och velar. Ja,
och vad händer där?
Nej, men snarare så här. Jag säger att det här är bäst för oss att jag slänger den nu, så vi inte binder oss fast i det här. Jag åker ut dit. Men jag pallar ju inte slänga den. Så jag åker hem och gömmer den.
Ja, eller du står och kastar ner den där. Och det kommer fram ett par som ser dig när du gör det här. Ditt jävla svin. Hur kan du göra detta? Ja, du vet. Du blir utskälld.
Och jag kastar mig ner i containern innan den här stora krossen ska komma.
Biten av råttor. Ja.
Och samtidigt kommer den stora krossen som ska smula ner alltihopa. Och så blir jag mald ner till ingenting.
Så det blir en action. Det blir liksom Marvel. Ja. Det blir en Marvel-film. Det blir jätteaction.
Ant-Man.
Sveriges dyraste filmscen. Ja. När du ska liksom rädda dig från den stora krossen. Men det är liksom, för det skulle nästan, jag tror att om man ska skicka iväg den där på en så återvinningscentral, då tror jag man ser sig om lite grann. För då tänker jag så här, vänta, är det någon som ser mig nu? Det här bör jag ju inte göra.
Lite kanske, men min erfarenhet av det är att man går fram och så är man väldigt ceremonilös. Men det är också för att man slänger saker man verkligen vill bli av med. Man har ju aldrig någon emotionella, liksom, någon kluvenhet.
Det är ingen som bryr sig om du liksom skickar liksom vardagar 4 i liksom återvinningen.
Nej,
så att säga. Det är liksom ingen som, det kan du ju göra med bra hållning och brännbart. Men det där är någonting. Ja, jag vet inte varför. Ibland landar man i något som man tänker på. Men det är just nu extra speciellt kanske det är de här somrarna. När jag skulle ta studenten så haglade det kvällen innan. Och sen var det inte så bra väder heller. Men det är de här minnesvärt bra
försomrarna,
skolavslutningarna där det var liksom klarblå himmel. Och så är det så här, jag minns också det där att det var kort studentmottagning hemma. Jag minns att det finns en bild på dig när du står då i något jävla fönster på övervåningen där ni bor eller hos någon annan. Ja, du ser ut som en student, duktig student, most likely to succeed student. Fast du hade ju inte självförtroendet, tror jag, kanske på det sättet då. Ja, men du står där och du har ångest för att du fick då, vi hade ju 1-5 betygssystemet. Du hade ångest för att du fick 5 i allt med 4 i gympa, eller hur? Det är väl liksom det som det
var.
Nej,
musik. Men det hade jag också bara 1, så jag fick inte chansen att rädda upp det till en 5. Så det är bara musik.
Ja, det var ju femmer i övrigt i alla fall. Men det var så förknippat, som du sa i alla fall, med så mycket ångest för dig hela skolgången, så att det var
lite rent. Ja.
Ja, du pallade inte att glädjas. Men jag menar, då hade man den där typen av studentmottagning. Dina släktingar från liksom Trollhättan var säkert där och gav dig så små champagneflaskor och så.
Mamma och farfar, ja.
3-4 timmar, sen drog man ju iväg på fest. Det var ju då, det var liksom en magisk, ja. Där slutar ju allt mer officiellt för föräldrarna. För då, så här, då ska de sitta kvar själva och dricka med sina, du vet, sina...
Ja, och ännu, alltså jag tänker på mina föräldrar då. När jag sticker iväg...
Det är liksom människans gravöl.
Jag sticker iväg på festen. Då är ju mamma och pappa kvar. Med farmor och farfar och mormor då. Alla de var ju...
Ska du förlora oskulden samma kväll också? Är det
Nej,
det som sker?
Nej, det är ju långt senare. Men...
Men i filmen gör du det,
ja,
kanske.
Ja, kanske. Men när mina föräldrar den kvällen sitter kvar med farmor och farfar och mormor, då ser de ju sig själva redan där och då i farmor, farfar och mormor. De blir ju liksom nästan en generation äldre för att jag sticker iväg. Det är ju också det som är gripande. Nu är ju vi kommer ju bli de här snart nu. Och nu, alltså, nu as we speak är de ju det. Nu är väl mina föräldrar exakt lika gamla som farmor och farfar var när de var på min student. Och det är liksom, och det såg de komma när jag stack till balen den kvällen och lämnade huset. Och studentskylten stod kvar i något hörn.
Det är kanske därför man ska skaffa barn på äldre dagar. Jag sa någon gång att jag vill höra ljudet av barn som bråkar även när jag är i 60-årsåldern. Den är Jonas Åkerlund.
Och det är dina barn. Det är viktigt.
Ja, precis. Men det är då inte samma mammor. Det är det som är liksom det centrala i det här sammanhanget. Den är Jonas Åkerlund vi pratar om ibland. Men han... har då, som man, då har jag snackat om live in nanny. Det är ju en klassfråga i det givetvis. Det är inte alla som har. Men att han har haft det i typ 35 år. För att han har då barn i olika omgångar. Jag vet väl även att Felix Herngren, om nu, det är bra exemplifiera sådana här med kända människor av någon anledning. Det blir lite bättre liksom på det sättet kanske. Men han gick väl och han lämnade väl fram till för typ 4 år sedan. På skolan så att säga.
Jag tror att han hade en period av lämning och hämtning på dagis som sträckte sig över 30 år kanske. För att det var så långt mellan barnen. Och det är ju...
Kanske man åtminstone...
Skjuter man ju på ångesten. Då skjuter man ju ångesten framför sig att det sista barnet sticker.
Apropå, det kanske därför... Al Pacino 82 och Robert De Niro väl 79 typ. Precis, har skaffat barn. Det är ju ändå...
Vet du vad? Där har du det. De kommer ju aldrig att få uppleva det. Alltså de blir ju inte 100 någon av dem. Det kan de inte bli. De har levt för hårt, tror jag. Sen har de tillgång till liksom medikamenter och
bra, sånt. Jättebra
jo,
läkare.
Men så är det. Jag tror så här, de lever inte 18 år båda två. Det gör de inte. Så minst en av dem, men kanske båda, kommer aldrig behöva uppleva.
En av dem är väl borta inom 5 kanske.
Ja, who knows. Men de kommer inte att behöva uppleva då, därför. De har liksom garderat sig mot dörren stängs en sista gång när det sista barnet flyttar ut. För de har liksom skaffat en sista försäkring mot det. Väldigt sent i livet. Man kan diskutera om det är rätt eller fel. Det verkar svinjobbigt. Sen har de väl ett staff som liksom håller allting liksom rullande.
Ja, men det är kanske anledningen till att skaffa barn är att slippa det där. Så kan man tycka, är det vettigt? Det vet jag inte. Det kan nästan människan bara som har gjort det också står ju fri att, så att jag själv beskriva den upplevelsen och bedöma den upplevelsen. Ja. Men någonting är det.
Ja, det Al Pacino och Robert De Niro har gjort är att de har vaccinerat sig mot kärlek i tystnadens tid, det vill säga att barnen flyttar ut, man är ensam med sin partner. Maila oss gärna till podcast@podff.com. Vi älskar att höra från er. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.